Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Okay, men du är ju Sveriges bästa på kickbike. Kan inte du visa några trickar som jag kan lära mig?
Ja, men jag skulle kunna visa dig ett... om du går upp där i den där stora rampen.
Jag står så här nära.
Ja, men på kanten så där. Och sen en fot på kickbiken och en bredvid.
Så
du ska ju ner här först, full fart. Och sen tänker du testar och gör en bakåtvolt här borta.
Ja, bakåtvolt.
Spänn dig inte så mycket. Försök slappna av lite nu. Var mjuk i knäna. 3, 2, 1. Och så kör vi. Kom igen. Åh nej! Aj, 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 aj.
Ska foten sticka ut så där? Jag har skrivit en presentation.
Åh nej.
Den kommer här. Isak Hurdén är 22 år gammal och kommer från Norrköping. Dessutom är han kickbike-proffs och influencer. Han har bland annat medverkat i Talang och haft sin egen serie på SVT Play. Dessutom har han 40 000 följare på YouTube, 35 000 följare på TikTok, 14 000 följare på Instagram och en hel massa företag och spännande aktiviteter. Men nu är han här, Isak!
Precis. Tack så mycket för presentationen.
Tack! Tack. Var det korrekt?
Ja, men det var korrekt. Mm. Där du fick med stämde. Sen har jag bara, eller jag har två företag just nu.
Mm.
Så ett företag kopplat till min verksamhet med sociala medier och allt jag gör. Och sen har jag precis blivit gårdsägare här i början av året. Så nu har jag en firma kopplat till det också.
Ja, vad coolt. Spännande. Du ska få berätta mer om det. Men först ska jag vrida din nick. Så.
Ja, perfekt. Ja, det är poddebut idag faktiskt.
Ja.
Jag är ju lite ny här.
Mm. Är du nervös?
Nej, faktiskt inte just nu.
Nej.
Jag har varit lite, någon konstig känsla idag. Det kan ha varit nervositet, men just nu känns det hur bra som helst.
Härligt. Men det här var ju min beskrivning av vad du gör. Vad skulle du själv säga att du jobbar med?
Jo, men jag skulle säga att jag jobbar framförallt med att inspirera till rörelse i form av extremsport. Och i mitt fall så är det ju kickbike då som jag har riktat in mig på, som är en lite nyare sport. Många kanske känner till skateboard och BMX. Och det här är motsvarigheten fast på en sparkcykel. Så man åker på en sparkcykel och man gör massor volter och konster och tricks. Och jag har fått möjligheten att bli först i Sverige med att jobba heltid med det här faktiskt.
Mm.
Och jag har gjort det i 3 år nu. Så ja... Det jag gör, jag åker runt i hela landet, jag gör väldigt mycket olika saker. Men kopplat till kickbiken så dels lägger jag ner mycket tid och energi på att träna så jag ska hålla mig på topp och kunna göra alla de här svåra och häftiga tricken. Sen jobbar jag väldigt mycket för att få fler ungdomar i rörelse. Så nu under sommaren till exempel så har jag åkt Sverige runt och anordnat aktivitetsdagar tillsammans med kommuner och föreningar. Med fokus på att få fler ungdomar i rörelse i form av kickbike då.
Just
det. Ja. Något som de själva tycker är kul.
Ja.
Så det är en bit och utöver det här då när jag åker runt och gör de här stoppen och showar och visar tricks. Så har jag byggt upp ett eget klädmärke med egen merch och produkter kopplade till mitt namn. Som jag säljer när jag åker runt. Och så har jag även startat upp en helt egen aktivitetshall strax utanför Norrköping på den här gården då, som jag talade om tidigare.
Mm. Coolt.
Så ja, jag och gör väldigt mycket olika saker.
Ja.
Och YouTube också utöver
det
här.
Ja, just det. Ja, du har späckat schema. Men den här aktivitetshallen, då är det att det finns lite ramper, lite så här mjuka mattor
precis.
Att landa i.
Det finns lite av varje. Det är ju just nu Sveriges enda inomhuspark och park överlag som enbart är byggd och anpassad för kickbike.
Just det.
Så det är ju som en skatepark. Det är massor ramper och hopp och... Mm. Så vidare och sen som du säger finns det lite madrasser och annan utrustning som man kan träna på ett säkert sätt. Och utöver det så har jag även mycket mobila ramper och utrustning som jag köpt in nu. Så det är väl det stora nya i år.
Mm.
Nu har jag åkt runt och kört stora rampshower och byggt upp de här ramperna på olika festivaler och folkfester och så vidare. Och ja, kunna bjuda på riktigt svåra tricks i form av en show.
Mm, coolt. Ja, shit, det låter som att du har ett späckat schema då.
Verkligen. Så det är väl lite där jag känner det. Ja, det här är ju det roligaste och bästa jag vet. Mm. Men samtidigt så är det ju lite det här att man ska vara bra på allt. Man ska kunna bygga ramperna först. Sen ska man kunna köra svåra tricks i ramperna. Sen ska man vara duktig på marknadsföring. Så att man bygger upp ett varumärke som någon vill ha. Och sen ska man lyckas sälja in de här uppläggen. Sen ska man genomföra dem. Och då är det mycket logistik med transport, bygga ramper. Man är ansvarig för allt. Och sen ska man även kunna prestera på högsta möjliga nivå och genomföra en show under dagen samtidigt som man har allt det här andra och sociala medier. Och...
Ja, så det är ju någonting nytt ändå. Så var det ju inte om man var liksom idrottsman på 80-talet. Då kunde man vara brottare, duktig på det, direkt liksom.
Precis, så det är ju det som känns lite allmänt med hela klimatet idag. Mm. Att förr räckte att bli världsmästare en gång eller vara med i Idol till exempel. Mm. Och så kunde man leva hela livet på det. Att ja, men där är Idol-liv, så här kan vara med 2007. Ja, just det, ja men det är han. Mm. Idag måste du hela tiden uppfinna hjulet på nytt i stort sett varje dag för att vara aktuell. Så det är tufft klimat att leva i, men det är himla kul och det passar mig bra för jag är aldrig nöjd och är i ständig utveckling. Så det, jag tror det passar bra, ja. Men det är tufft.
Ja. Ja, men härligt. Men om vi backar bandet lite grann då. Hur började allt det här? Jag antar att allting började med en kickbike.
Ja, nästan. Det har blivit en liten grej, men vi brukar säga att det började med när min guldhamster dog.
Nej!
Eller i skolan kanske var första steget. Men jag började lågstadiet, fjärde klass, musikklass och så då.
Idol 2007, var det...
Ja, det är min andra dröm. Jag har inte riktigt kommit dit än. Men nästa steg nu när jag är klar med den här kickbike-proffs-grejen, då är det musiken som jag ska satsa på, är tanken. Mm. Så jag är lite inne på om jag skulle försöka släppa någon platta framöver. Bara för det är kul, för jag har skrivit massa låtar och så. Aha. Och sen skulle det vara ett jätteroligt inslag när man åker runt och kör kickbike-shower. Ah, och så finns det en egen CD man kan köpa också då. Mm. Bara som en rolig grej. Sen behöver det inte bli något stort, men bara för det är kul.
Ja, men kul.
Och så. Men det började som sagt, jag började fjärde klass. Mina klasskamrater körde kickbike på rasterna och jag tyckte det här såg hur kul ut som helst. Jag hade inget själv att göra på rasten, så man var ju ganska rastlös på rasten. Men efter mycket tjat så fick jag testa deras kickbikes. Och det första jag skulle göra då var att hoppa ner för en 7 cm hög kant. Och det första jag gjorde det var att ta fart. Jag kände vinden fladdra i håret. Jag kommer närmare kanten, hoppar. Men jag fastnar ju på kanten och ramlar framåt och drar i ordentligt och får ett skrapsår. Så började det, men från den kraschen då så har jag varit fast i det här. Så det var ju direkt hem och tjata, snälla mamma kan jag få en kickbike? Och hon var väl lite så här att ja, nu har han fått för sig något nytt. Vi får se hur många dagar det tar innan det här går över liksom. Så vi avvaktar lite med att köpa någon kickbike här till honom.
Det känns svårt att argumentera för det också, komma hem med ett skrapsår i ansiktet och säga jag har hittat en ny grej.
Det här vill jag fortsätta med. Ja. Nej, men så det var lite motstånd där då från mamma. Jag tror till och med jag hade egna pengar, men jag fick inte köpa någon kickbike ändå. Mm. Men sen, tur i oturen, det var ju inte kul, men ja, jag hade gått och lagt mig på kvällen. Jag hade en guldhamster vid namn Totte. Mm. Och han fick ju alltid vara lös i huset på kvällarna. Mm. Så då var det ju ett himla liv. För han sprang ju lös både på övervåningen och nedervåningen. Sprang upp och ner i trappan. Mm. Och ja, mamma då. Hon sprang och skrek hela tiden. Akta Totte, ja. Ni måste vara observanta här liksom. Mm. Och vi alla andra var ju jättetrötta på det där. Mm. Och så har jag gått och lagt mig och väl nästan precis somnat. Och så hör jag ett skrik utifrån köket. Och då är det ju mamma som ska bära ut soporna som har råkat snudda Totte med foten. Mm. Och han dog ju då direkt. Så hon var ju helt förkrossad och jag vaknade väl och kom ut från mitt rum och undrade vad som har hänt. Totte har dött. Jaha. Mm. Och så gick jag och la mig och... Ja, hon fick dåligt samvete och det resulterade i att jag fick min första kickbike.
Ja, då fick du den
som tröst. Och den höll bara i 3 dagar och då förstod hon att det här är något som han verkligen brinner för. Och då tror jag fick en riktig tricksparkcykel sen, för den här första var väl billigaste tänkbara skruttmodellen man kunde få tag i. Men där förstod vi i alla fall att det här är något som han brinner för. Och på den vägen är det, och idag har jag hållit på med den här sporten i 11 år ungefär.
Okej. Okay,
så en av de äldsta i landet som kör och har hållit på längst skulle jag säga. Så jag är lite pionjär inom sporten också, så det är det som är så himla kul att jag får faktiskt möjligheten att vara med här från scratch och bygga upp en helt ny sport i Sverige. samtidigt som jag gör det jag tycker är kul, så det är superhäftigt.
Det känns lite som att kickbike, jag har ju inte koll egentligen, men min lilla känsla är att skaterna skäller på kickbikeåkarna.
Precis.
Ut ur parken liksom.
Så är det, och jag förstår både, jag förstår vissa argument och så, för det som är en grej är att kickbike är en ny sport, och om man jämför kickbike med skateboard så kan ju vem som helst åka kickbike, det är ganska lätt att komma igång med. Mm. Medan en skateboard kan det ta nästan upp till ett år och bara lära dig åka bra i en park.
Mm.
Och det här gör ju att det är väldigt många yngre åkare som fastnar för det här och kommer igång direkt. Och då också, eftersom det har blivit så populärt i många såna här skateparker då, så är det ju väldigt mycket folk samtidigt. Mm. Och många yngre förmågor som inte har samma tänk och så som man kanske har när man blir äldre. Och det som blir konflikten då är ju att många skateboardåkare, de ska ju då prompt åka till exempel en runda som är runt hela parken och korsar alla tänkbara linjer och så.
Mm.
Och det är ju fysiskt omöjligt när det är så mycket folk i en park.
Mm. Mm.
Och där är väl det som egentligen är ett problem då, skulle jag säga, att det blir för trångt och att det, om alla kör på olika nivåer och olika åldrar, och det är svårt att träna på elitnivå när det är mycket folk i en park.
Mm, just det.
Så det är väl där grundkonflikten. Men sen har det ju dykt upp massor andra argument sen, som att kickbike skulle förstöra ramperna mycket mer än vad en skateboard gör och massor sånt här då. Och att det ska vara så farligt och hej och hå.
Mm.
Och lite så tidigare innan kickbike fanns, så var det ju samma konflikt mellan skateboard och BMX.
Mm.
Och tidigare skateboard och inlines. Mm. Så det har alltid varit så liksom att det måste finnas någon att bråka lite med.
Skaterna vill ha rampen själva.
Ja, precis. Och sen det är de som till stor del också har byggt upp föreningar och verksamheter och möjliggjort mycket av det här.
Mm.
Men som jag ser det, så alla kör ju samma typ av sport, bara att den ser lite olika ut. Alla kör på samma arena.
Mm.
Och det roligaste är om alla kan åka tillsammans och träna och peppa varann. Och ta del av varandra liksom, som jag kör kickbike, men jag tycker det är kul att köra skate och BMX också. Jag vill ju att alla ska kunna samlas och ha kul ihop.
Mm.
Så jag ser ingen konflikt mellan sporterna eller att det är något så, utan jag ser väl mer då, ska du träna på elitnivå, ja men då måste du kanske åka till parken på kvällen när det är tomt, så att du kan använda hela parken. Medan som du åker till en park klockan ett mitt på dagen, så är det fysiskt omöjligt.
Mm.
Och det upplever jag ju själv också.
Mm.
Men det är ju ändå lite kul, den här konflikten som vi talar om, för om man ser tillbaks, det som till viss del har tagit mig dit jag är idag också är just den här konflikten. För när jag började köra när jag var 11 år, då skulle jag säga att den var ännu större än vad den är idag. Idag känns det som att det har blivit mycket mer accepterat. Men då hade vi bara en inomhuspark i Norrköping där man fick köra kickbike.
Mm.
Och där var det ju lite halvdålig stämning. Skaterna liksom kastade brädan på en och var träliga. Han som ägde stället var väl inte heller jättepositiv, för det var många yngre kickbikeåkare där.
Mm.
Och så var det vissa ramper då som det var förbjudet att köra kickbike i.
Mm.
Men då var det en anledning till mig att bygga en helt egen park istället.
Mm.
För då kände jag, men en sån där ramp, det vill ju jag ha.
Mm.
Så då blev det att jag istället åkte hem, tjatade, lyckades få mormor, mamma, pappa och min kusins föräldrar att vara med och investera i byggmaterial.
Okay.
Och så fick jag hjälp av en kompis pappa då. Så jag var väl 12 då, och så byggde vi en sån ramp då hemma hos mig istället.
Coolt.
Som jag hade drömt om att åka i.
Mm.
Så hade det inte varit för den här konflikten hade jag kanske inte kommit igång och byggt min egna park.
Just det, och då kunde du åka lite mer och bli bättre också.
Precis, jag körde ju jättemycket och tränade där. Och sen också nu på sikt så har det ju hela tiden sen blivit att jag har byggt mer och mer och mer och mer. Och idag driver jag ju faktiskt en jättestor kickbikepark och kickbikeanläggning strax utanför Norrköping då.
Mm, coolt.
Så på den vägen är det.
Och du bodde på landet då, så du kunde ha det
här
hemma?
Ja, jag bodde liksom inne i stan, men det är min mormor då som har haft en lantbruksfastighet där jag har haft möjlighet att fått bygga upp allt det här och fått otroligt mycket stöd från min familj. Men nu idag då, i maj tidigare i år 2023 så blev jag gårdsägare nu. Så det var en annan barndomsdröm. Ända sedan jag var liten har jag sagt att när jag blir stor då ska jag bo här. Och från början var jag intresserad av lantbruk och maskiner. Och då skulle jag bli bonde. Men nu är jag lite modern kickbike-bonde.
Ja, exakt.
Så det är på den vägen. Och nu har jag uppfyllt den drömmen då och blivit gårdsägare här i år. Så det känns jättestort och overkligt också, mitt i allt det här med företagande och allt. Så nu har jag en grej till.
Men du håller på med den sporten och du blir allt bättre. När kommer sociala medier in i det här då?
Jag skulle säga att det kommer nog nästan direkt när jag börjar med det här. Jag började med det här när jag var 11 år. Och jag tror det var ungefär då, då fick jag av min farfar då en Walkman knapptelefon. Mm. Och den gick ju faktiskt att filma och redigera i. Så jag tror det var det som öppnade upp ögonen. Då började jag filma när jag körde kickbike med den knappmobilen och redigera i telefon. Ja. Och så laddade jag upp det då på YouTube och skapade en kanal.
Okay, ja.
Och det vart väl ingen liksom succé till en början. Det var väl lite tråkiga kommentarer och sådär. Men på den vägen är det. Så sen har jag fortsatt så. Jag har filmat det jag har gjort hela tiden under de här 11 åren. Och använt YouTube lite som ett fotoalbum och dokumenterat allt som har hänt.
Det är klart, just det. Man vill ju se hur ens trick ser ut också.
Precis, så till en början var det ju mer så att jag filmade mina allra svåraste tricks och klippte ihop till musik och la upp som korta sekvenser. Men sen blev det ju mer att det blev populärt det här med vloggar och man skulle prata och filma. Och sen har det blivit mer från där och så jag har hela tiden filmat och dokumenterat alla kurser och events och shower och allt jag gjort och lagt upp det som en biprodukt av det fysiska jag gör. Och sen har ju det skapat mitt varumärke helt enkelt. Jag skulle säga att anledningen till att jag sitter här idag och har fått alla de möjligheter jag har fått genom åren är genom min YouTube-kanal. Så det är där jag har byggt mitt varumärke helt enkelt.
Coolt. Men när började det gå bra på YouTube då?
Jag skulle nog säga att när kan det ha varit? Om det var 2015 eller något kanske. Då så började jag med en serie som hette How To. Att jag visade hur man gjorde olika tricks då på kickbike på svenska. Och då fick jag ju ett otroligt uppsving på kanalen. Och jag vet, då var jag ju med i det här Splay som var superpopulärt då. Ett nätverk och då vart jag veckans Splay-stjärna och lite sådär och kom med där. Så det var väl egentligen då som det kanske vart den uppmärksammat eller vad man ska säga att det gick framåt, att jag fick den möjligheten. Men sen, jag ska vara lite negativ, men enligt mig själv så har jag ju inte riktigt slagit igenom än på sociala medier. Och jag är ju väldigt självkritisk som person. Och jag känner ju hela tiden att det går alltid att göra bättre. Och jag kan göra mycket bättre. Men sen som i mitt fall känns det som att det är så mycket jag ska fokusera på. Så att ska jag satsa bara på YouTube känns det som att jag får välja bort något annat. Och det har jag inte riktigt kunnat gjort. Så det har blivit lite halvdant hela tiden. Men jag har kört på de här åren och jag har ju hela tiden kommit framåt. Jag har slagit igenom vet jag inte om jag har gjort. Kanske nu med sista tiden här shorts och det har ju varit en jättestor grej för mig nu sen där kom. Så där ligger jag ju på nästan 1 miljon tittare i månaden nu. Så det känns ju otroligt att kunna göra det. Och då också även bara veta om att det här är en biprodukt av det andra jag gör. Och jag jobbar liksom inte heltid med det här eller gör någon jättestor satsning. Så det känns som att det finns otroligt många möjligheter som jag måste ta tillvara på.
Ja, det är ju knepigt. För låt säga att du slår igenom som du menar. Ja. När du har slått igenom så är du ju kanske inte i första hand influencer ändå. För du är ju idrottsman. Eller liksom, hur
Precis,
ser du på det?
Fast jag vet inte riktigt hur man ska se på det där. Nej. För jag har ju alltid, jag älskar ju liksom Elvis, Ted Gärdestad. Jag har alltid sett upp till vad heter han, Michael Jackson och alla de här största namnen. Så någonstans har jag väl alltid haft en bild av att det är klart jag vill lyckas och slå igenom så. Sen har jag ju varit intresserad av musik och så tidigare. Sen kom jag in på det här. Så det är klart jag vill slå igenom, men sen tror jag lite som om man ska se helheten så lagom är bäst. Vi bor ju i Sverige. Så som jag har byggt upp det nu tror jag ändå är ganska bra, för jag har ju tack vare det här då, att jag inte har satsat bara på YouTube eller slagit igenom på det, så har jag fått en otrolig bredd i min verksamhet. Och idag så kan jag ju leva på det här och jag har jobbat med det här nu i 3 år och levt enbart på det här. Och det har gått bättre och bättre varje år än så länge. Så jag känner väl att man får vara tacksam för det också, för skulle det ha gått bara jättebra på YouTube skulle jag antagligen inte ha hunnit bygga upp allt det här andra om jag bara hade satsat på det. Men då visste jag, det kanske varit jättekänd av massa följare och så. Men sen tror jag ju att det viktigaste är att satsa på den här bredden. Och sen också i mitt fall så är ju närheten till mina följare något otroligt viktigt för mig. För jag träffar ju dem i stort sett dagligen när jag åker runt på mina turnéer och events och kurser och shower. Så liksom jag skulle säga att jag bygger upp mitt varumärke och mina videosar och allt tillsammans med mina följare. Och där känner jag väl att jag kanske är ganska unik med, för det känns som många tar avstånd lite från det och vara med sina följare på det sättet.
Just det, precis. Man träffas inte på det sättet, nej.
Nej, för vi, det blir ju liksom, jag anordnar ju övernattningsläger, dagsläger. Och då liksom är jag huvudansvarig och deras extra förälder under hela den här tiden och ser till att de får en kanonupplevelse och har det så himla kul och bra som möjligt. Samtidigt då som jag filmar och dokumenterar det här och vi gör en rolig film av det hela. Så det blir ju, jag jobbar ju väldigt annorlunda mot hur andra jobbar. Och jag tror att många kan lära sig mer av det. Vi pratade lite om det tidigare, men bygga ett bredare varumärke och våga bygga på sitt namn. Jag upplever att många influencers idag, de satsar ju på mycket samarbeten och sen startar massor random märken som inte är direkt i deras namn, men att det är de som äger.
De sätter någon vag etikett på en sminkprodukt typ.
Precis, det står någon liten text att det är deras namn.
Bianca,
så. Typ så. Så jag tror att i stort sett alla som håller på med sociala medier idag skulle kunna dubbla sin omsättning om de vågar satsa på sig själva och vågar ta steget och vara med sina följare och se den energin och peppen man får där liksom och våga bygga på det. För man har ju, som i mitt fall, har jag byggt väldigt mycket på merchandise som jag kopplar ihop med det jag gör. Så kör jag en show till exempel eller uppvisningar och läger, har ju alltid mina egna produkter som jag säljer i anslutning till det. Och sen blir det ju också alla de här lägren och kurserna och allt man genomför. Det blir ju att genom sociala medier marknadsför jag dem. Och sen vill ju då de ungdomarna som följer mig och brinner för det här, de vill ju komma och åka med mig och att vi kör och utvecklas tillsammans. Sen har ju jag fått investera väldigt mycket i utrustning. Liksom det kostar ju att ha en sån här anläggning och rätt ramper och utrustning så att det blir attraktivt och kul att komma på det här så man faktiskt kan utvecklas och komma vidare. Men jag tror att många fler skulle kunna jobba åt det hållet. Just kickbike-kurser kanske inte så många kan hålla.
Men om det är
kurser överlag, till exempel influencerkurser. Här, kom och häng med mig så, så får ni mina bästa tips. Och sen att man träffas och dokumenterar det så bygger man ju. Det är så man bygger varumärket.
Det finns nog ett intresse för det också. Tidigare i våras så var jag och min bror, vi gör ju de här melloparodierna.
Ja.
Och vi var på en skola i Härnösand och gjorde parodier med en musikklass där. Eller en klass som hade mycket musik på schemat i alla fall.
Ja.
Och de tyckte det var superkul. Och det var ju roligt. Och det fick vi väl lite betalt för liksom. Men det går ju säkert att hitta sådana, alltså att man kan ta det man är bra på och göra med sina följare.
Precis, det tror jag verkligen. Men sen vet jag ju inte riktigt hur det funkar, för så som det har blivit i mitt fall så är ju jag så ensam i det jag gör. Det finns ju ingen annan som gör något liknande idag. Och just för den här sporten då som jag representerar så har ju jag lite ledartröjan eller vad man ska säga. Mitt mål är ju att få upp den här sporten och att alla i Sverige ska veta om den. Så det blir ju väldigt unikt. Men som du säger så tror jag bara man sätter ihop rätt paket. Det är ju där det handlar om, man ska paketera allting i rätt format. Och det är lite så jag tänker, jag är ju ingen superstjärna så, alltså, men de som följer mig, de är ju intresserade av det jag gör och kommer och engagerade i det som jag tar mig an och arrangerar. Men det är där jag tänker då att någon som har byggt upp en ännu större kanal och har ännu fler följare måste ju ändå ha en grupp som är engagerad och vill komma på kurser och liknande, att det skulle gå att göra så mycket mer på många håll.
Verkligen. För det är ju, man kan ju förstå att dina kärnföljare är ganska, de är ju nischade då. De älskar också
verkligen
kickbike.
Ja.
Så då förstår man att de vill köpa biljetter till en show eller gå en workshop och lära sig bli bättre. Och kanske ha en tröja, för det är tröjor med ditt namn. Och
precis, tröjor med mitt namn och tryck. Och sen i år har jag lanserat lite mer allmänna kickbike-tröjor, för det finns ju inget sånt heller. Så där har jag försökt också bredda och komma ut så att man bygger, sport så, för i alla andra sporter finns det ju klubbtröjor och allt möjligt, men här finns ju inget sånt.
Det är en ganska liten kärntrupp du har då som är dina hardcore-följare.
Jag skulle säga, jag vet inte exakt hur många det är som åker i landet, för det saknas ju lite, det finns inga föreningar eller förbund, men säg om det är max, jag vet inte hur många det kan vara, men alla som åker i landet har ju någon gång haft koppling till mig och vet vad jag gör. Så på mina videos här till exempel då, vanligtvis, nu har jag ju inte satsat super på det, men då kanske jag har en ja, mellan 2000 och 4000 visningar säger vi. Mm. Vanligtvis på en vanlig bara dokumentationsvideo så av det jag har gjort. Mm. Men då de som kollar på det, det är ju sådana som dyker upp på alla mina evenemang. Mm. Och kommer på kurser och läger och verkligen är engagerade.
Mm.
Så jag skulle ju säga att lite som det med YouTube så är väl det kanske 20% av min verksamhet. Men det är ändå det som bygger övriga 80% och möjliggör för resten av verksamheten.
Det är väldigt coolt.
Och det är där jag tror då, som i mitt fall, skulle jag lyckas satsa mer på YouTube och få upp det till 40% att det blir att jag dubblar YouTube mot vad det är idag, då kommer ju allt andra hänga med, tänker jag. Att det blir en symbios, förhoppningsvis.
Verkligen. Man pratar ju ibland om, i musikbranschen tror jag det, att man ska ha sina 1000 fans liksom. Att det räcker rätt långt. Har du 1000 personer som köper skivor eller går på konserter eller tröjor, så det räcker långt.
Då har jag kanske lyckats, då är det dit jag har nått upp nu.
Ja.
Men jag tror, ja men det kan det nog vara, och det som jag tror i mitt fall, jag åker ju runt så himla mycket. Mm. Är på stadsfester och jag har besökt varenda skatepark i hela landet. Det gjorde jag förra sommaren.
Okay, ja,
då var jag ute på en turné i ungefär 2 månader och besökte amen, 1 till 2 kommuner per dag och olika parker. Och på varje stopp så dyker det upp en 100-200 pers.
Mm.
Och det är ju de här ungdomarna som kör kickpark förbipasserande och föräldrar och släktingar. Så jag tror ändå att just ha den kopplingen också. Jag tror det varumärket eller den kontakten man får där är så himla svår att få på bara det digitala. För det är just det, har man träffat någon, man har sett något man inspireras av, då sitter det som ett minne.
Mm.
Så det jag kan tro, jag vet inte hur det är, men det känns som jag har en väldigt bra grund i mitt varumärke eftersom jag har lyckats med det här fysiska så bra och även sociala medier till en viss del.
Mm.
Men sen som du pratade på här tidigare så sa ju du att min målgrupp är ju huvudsakligen de som kör kickbike och så. Mm. Det är ju de jag ska locka. Och det är de som tittar på mina videos här. Men de som egentligen är mina konsumenter eller de som är viktigaste, det är ju föräldrarna till alla de här barnen.
Mm.
För jag skulle säga att min målgrupp är kanske 9-13, den största gruppen.
Mm.
Sen är det ju såklart många fler som kollar på sociala medier och så, men just på de fysiska evenemangen så är det ju den åldern.
Mm.
Och inga av de här har ju en egen ekonomi eller liknande. Så därför så är det ju föräldrarna som måste gilla det jag gör och vilja få sina barn och våga skicka dem på det här och tycka att det är en bra grej.
Mm.
Så det känns också som en sån sak jag verkligen har lyckats med, att vara en bra förebild.
Mm.
För om man tittar till exempel då YouTube som vi pratar lite om idag, där är det ju väldigt mycket så här, men idag ska vi bada i slime, idag ska vi tända eld på ett hus. Ja. Och, ja, men det är väldigt mycket så.
Mm.
Och barn är ju verkligen som svampar, det märker jag på mina kurser och läger. Mm. Att är det en TikTok-trend eller något de har sett, så är ju det verklighet för dem och det är det enda som gäller.
Mm.
Så där känns det som att jag har haft en sån otroligt, eller fått en otroligt bra feedback från alla föräldrar och alla runt om, att jag har ju alltid bara försökt att hålla borta svordomar, vara en bra förebild, liksom man dricker vatten, man gör det man ska och föregå med gott exempel. Och det får jag ju jättemycket beröm för sådana förebilder finns det ju också väldigt lite av idag i det klimatet vi ser.
Mm.
Och då samtidigt att det är kopplat till en sport som är något kul.
Men jag tänker, vi ska återvända till det här med liksom businessen och sånt där.
Mm.
Men jag undrar också lite över sporten.
Precis.
Hur farligt är det?
Det beror väl på hur farligt man gör det. Men det är ju, ja, det ser ju livsfarligt ut. Och det är det också. Om du gör minsta lilla fel eller utrustningen går sönder, vi säger när du gör en volt.
Mm.
Skulle du ramla liksom bara från 1 meters höjd rakt på huvudet, så kan du bryta nacken.
Mm.
Gör du det då från 3 meters höjd, som jag kanske oftast är uppe på eller mer, då är det klart att det kommer gå illa.
Mm.
Men det som är sjuka i sig är ju att när man håller på med en sån här sport så är man ju, oftast är det när man minst anar det som man skadar sig. Vi säger om jag ska göra mitt allra svåraste trick. Ja, men nu ska jag testa att göra en dubbel bakåtvolt då, till exempel. Då är jag beredd på, nu ska jag ta i så mycket jag kan. Jag har skydd, jag är beredd på att ramla. Då går det oftast bra faktiskt. Men det är när man gör de här oväntade grejerna. Vi säger om jag ska åka ner för en backe och så ligger ett gruskorn och så kör jag in i det. Ja, men då går det kanske inte så bra. eller om utrustningen går sönder eller om jag skulle få något verkligen impulsryck när jag är inom park. Jag är ju väldigt lugn, så jag försöker alltid väga nytta versus risk, så att göra en helhetsbedömning.
Mm.
Men vissa kör ju bara på och kanske inte och tänker feeling, så.
Liksom.
Ja. Och det är oftast då det går fel.
Ja.
Men det som jag tror också just med den här sporten, alla har knäskydd, hjälm.
Mm.
Det är som kultur och man lär sig att ramla med tiden.
Mm.
Så förvånansvärt få olyckor under alla år jag har hållit på.
Mm.
Och jag har haft världens tur själv också. Det värsta jag har varit med om, då stukade jag foten när jag gjorde en sån här bakåtvolt.
Mm.
Men det satt ju i nästan 2 år, så det var ju en ordentlig stukning. Mm. Men inga benbrott eller något sånt. Jag har fått sytt och lite så, men det har gått förvånansvärt bra. Så jag kanske har fegkört i 11 år, jag vet inte.
Du är ju i alla fall bäst, så det räcker ju.
Ja.
Men för jag såg att några av dina mest populära klipp på YouTube i alla fall, det var ju klipp där du samlade typ hamnar på akuten.
Precis.
Eller något sånt där.
Och det är det som är så tråkigt tycker jag, för det är alltid som jag har lagt ner massor tid så här, ja, men nu ska jag göra verkligen något kul här och något jättesvårt trick och någon bra grej. Ja, men då är det inget intresse. Och sen är det, oj, här var en som bröt nacken. Oj, det är jättekul att titta på.
Ja.
Så lite så som jag upplever med sociala medier överlag, så är det ju så här, oftast negativa saker eller stora grejer och så som drar mycket uppmärksamhet. I alla fall är det inom sport och så är det ju fler som vill se, ja, men här ramlar han och bryter nacken än här klarar han den här svåra piruetten.
Mm. Sant.
Men, så det har ju blivit en liten grej. Men jag vet inte vad det var, för det var lite kul. För jag skulle säga att min YouTube-kanal, det var ju i stort sett samma dag som coronan kom.
Mm.
Så exploderade min YouTube-kanal.
Mm.
Jag har ju gjort den kopplingen om man tittar statistik och så. Och det jag tror det beror på då var ju att jag hade lagt upp de här, eller jag hade en akuten video innan då, som var när jag själv hamnade på akuten, för jag hade, när jag stukade foten och där jag och då när coronan kom så var det ju en otrolig boom och alla sökte på sjukvård och akuten och allt det här. Och då det jag har tänkt är att jag hade de taggarna och då exploderade den videon, för den gick liksom från kanske 10 000 visningar till 100 000 till 200 000 och bara växte då.
Mm, vad sjukt.
Och det startade samma dag som coronan.
Mm.
Så det, var, ja, det är min koppling att det hänger ihop med det.
Var det lite startskottet till att det kom fler följare till YouTube också?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Jag skulle nog säga det, eller det är i alla fall sen dess som man kan säga att jag har ändå jobbat med sociala medier. Innan det har det ju inte varit något så businessmässigt eller vad man ska säga, men ungefär där i den vevan, för det var ju precis innan jag började jobba med det här också.
Mm.
Så det var väl då jag började jobba med YouTube, sociala medier och vävde ihop det och startade mitt företag. Så det blev lite startskottet med coronan där. Och så
du gjorde det egentligen i en rörelse så att säga?
Ja,
du märkte att det kan bli stort på sociala medier och så startade du allt där.
Ja, egentligen den verksamheten jag driver idag, jag har i stort sett gjort samma sak sedan jag var kanske 15.
Mm.
Men tidigare har det varit att jag har varit med gratis på alla de här lägren och bara varit ledare och varit med för jag tycker det är kul.
Mm.
Sen har jag åkt runt landet och anordnat tävlingar och events med olika sponsorer jag haft och då också bara gjort det för jag tycker det är kul.
Mm.
Och sen vart det så nu, jag gick ut min utbildning 2020 och så bara började alla förfrågningar komma in och bara, men shit, det här, jag kan ju faktiskt jobba med det jag har gjort tidigare.
Mm.
Bara att jag paketerar om det, startar ett eget brand och kör järnet.
Coolt.
Så det blev helt naturligt.
Mm.
Det bara öste på jobb hela sommaren och så fick jag igång företaget i framåt hösten och fick skriva in allt och få ihop det. Och på den vägen är det.
Ja, häftigt. Vad har du för utbildning?
Jag gick 3-årig teknisk linje först då, och sen lade jag till ett 4:e år för att bli gymnasieingenjör, kallas det idag.
Ja.
Så jag tänkte, då har jag ändå någon bra grund att stå på. Och sen egentligen är jag ju inte jätteintresserad av alla ämnen och sådär, men jag tänkte jag läser in alla matte 4 och fysik 2 och allt det här.
Du är redo om du skulle
om jag bryter benen, tänkte jag liksom, om det skiter sig så har jag alla möjligheter öppna i alla fall.
Ja, men det är nu, alltså, det kan ju kännas skönt liksom mentalt i alla fall, och veta att allt inte hänger på att du inte får få en stukning till liksom.
Precis, och sen har jag väl alltid haft, jag vill alltid innerst inne vetat att jag vill göra det här. Men sen, som jag pratade om lite förut, så är jag väldigt, jag försöker vara balanserad. Jag försöker tänka, men nytta versus risk och alltid ha, ja men tänka lite brett. Och då tänkte jag, det är mycket bättre att jag satsar på en utbildning och får med mig något mer än bara gymnasiet nu, när jag ändå har den möjligheten. Så har jag ju alltid det att falla tillbaks på. Då behöver jag aldrig känna, men shit, jag måste läsa in det här och det här. Då är det bara att köra hjärnet och så alla dörrar öppna.
Men på tal om det här då med att liksom negativa klipp eller klipp där man skadar sig går bra och sånt där. Finns det en risk, tror du, att man tar större risker för att det filmas?
Ja, men så är det nog överlag. Vi har väl... Jag som sagt har ju försökt att inte göra allt för galna grejer, men jag vet till exempel, vi gjorde ju någon video där jag skulle hoppa över eld och så då, för då blir det ju direkt, ingen tycker det är kul att se när jag bara hoppar med min kickbike, men lägger man till ett farligt moment, ja men här, den eld är livsfarligt, ja men då tycker alla det är jättekul. Men det är ju klart att man kan skada sig, jag vet bland annat då när vi skulle hälla på mer, ja bensin hade vi väl då så det skulle brinna, då började ju brinna i flaskan och sådär som jag höll. Så det är mycket som kan gå fel när man börjar med områden som man inte är säker på. Så det är ju inget jag rekommenderar. Men sen som du säger, det är klart jag är beredd att ta en större risk. Som till exempel när jag har en show och har en jättestor publik. Så blir jag mycket mer laddad att testa till exempel en dubbelvolt mot om jag tränar själv. För då känner jag, men vem gör jag det för nu? Jag gör det för mig själv. Men när man har en publik och ett intresse, då blir man ju jättetaggad och vill visa sitt allra yttersta. Och det kan ju gå fel också.
Jag tänker, och det är ju, du kan ju det här liksom, men jag vet att till exempel på TikTok så har jag fått videos bortplockade ibland för att de säger att det här är en riskfylld aktivitet. Och om inte jag kan liksom fylla i att jag är ett proffs, så får jag inte ha den där.
Jag tror inte jag har fått något bortplockat, eller jo, några grejer jag har fått när jag har ramlat och lagt ut att det är skadligt beteende. Men sen oftast har ju den turen att det kommer upp utförs av professionella. Då känner man sig lite stolt. Men annars har ju några grejer blivit bortplockat. Och sen faktiskt hela min TikTok-sida eller min profil varit helt nedstängd och försvann ett tag. Och det jag tror det berodde på då var ju att jag la ut filmer från mina dagsläger jag hade. Och att deltagarna var med i.
Och då, de var underåriga då? Eller?
Ja, så det är där jag kan tänka. För jag vet att en av dem då som jag hade som elever, sen har jag alltid skriftligt godkännande när de anmäler sig att jag får filma och ha med dem i mina filmer. Men då, vad heter det, var det en som var med då som jag visste att den personens profil hade blivit bortplockad lite innan. Så då tänker jag om systemet kände igen den personen. För då fick jag först, jag tror, men det var bara nedstängt så jag kom inte in. Men sen lyckades jag ju få tillbaka kontot och allting. Så jag gissar att det var där då. Men sen dess har jag inte lagt upp på TikTok på närbilder så på andra. Eller vad man ska säga. För då tänkte jag, det är ju himla trist. Men på YouTube kör jag ju liksom och har gjort det hela tiden. Och engagerar och har med mina följare i stort sett varje video. Det har ju aldrig varit några problem där. Men jag vet på TikTok fick jag ju till exempel inte lägga upp en video när jag höll i en brinnande kickbike. Det gick inte att göra. Men det finns ju massa kanaler på TikTok som är liksom World's Best Explosions och Big Fire. Så ibland undrar man ju lite hur det funkar också.
Det är lite, TikTok är ju lite konstigt. Men ja, det är så det.
Ja, det är bara att köra hjärnet och testa sig fram.
Men du har ju TikTok, du har Instagram, du har YouTube.
Precis.
Och du pratar på att kanske ta ett litet nytag och göra någon strategi kring det. Precis. Vad skulle du vilja göra av det här?
Jag tror om jag får välja lite där jag känner. Just nu är det ju så många olika plattformar. Sen är det ju ganska tacksamt idag med kortklipp. som shorts. Det går ju att köra samma på TikTok, Instagram och YouTube shorts. Mm. Men om jag fick välja en plattform att satsa på så är det ju självklart YouTube. Mm. För den har ju alltid varit grunden i det jag gör. Och lite där jag är nu så står ju vid ett vägskäl. För jag känner att jag har otrolig potential. Jag har liksom alla resurser och möjligheter för att filma i stort sett vilket content jag vill. Mm. Allt från livsstil på landet till kickbike tricks till vad det nu kan vara. Men det som är frågan då är ju om jag ska våga ta steget och anställa någon och verkligen pusha ut material och göra det så bra som möjligt. Eller om jag ska fortsätta att göra det själv, men då kommer jag inte nå upp till den nivån och kvaliteten som jag önskar. För jag tänker ändå det jag gör själv nu, och då är det verkligen bara en biprodukt av det andra jag gör. Mm. Jag lägger inte ner värst mycket tid, jag klipper ihop lite shorts och så. Men
om du filmar
jag,
det du ändå gör.
Precis, om jag kör en show så filmar jag highlighten och sen lägger ut den som en short. Mm. Om jag idag kan nå ut till 1 miljon tittare i månaden med den lilla ansträngningen, hur många skulle jag då kunna nå ut till om jag har en som jobbar heltid med att göra minst ett kort klipp varje dag och sen istället då bara för att lägga upp en biprodukt faktiskt planera så här ska klippet se ut, vi ska göra det här och det här. Och där har jag också märkt att de få gånger jag har gjort det, i alla fall framförallt med kort klipp, då har de gått jättebra.
Mm.
Jag tror verkligen att det skulle gå att komma väldigt, väldigt snabbt fram och få väldigt bra resultat med det och ta det steget.
Och vad skulle det vara mer konkret då? Då skulle du ha någon som hjälper dig att filma och
precis,
klippa?
Precis, då tänker jag, ja, jag ska ju stå framför kameran såklart, men det är de här momenten runt om med redigering och filmning.
Mm.
För i stort sett alla mina filmer jag har lagt upp nu, då är det oftast att jag är i en park, jag är där själv. Och så kanske det är några 9-åringar och 11, 12, 13-åringar där som aldrig har hållit i någon kamera.
Mm.
Och då blir det bara, kan du hålla här och filma lite? Ja, och sen, ja det blir ju inte jättesnyggt jämt.
Mm.
Men jag får trolla ihop det så gott det går.
Mm.
Så det är där jag tror att om man då skulle göra en satsning. Och sen framförallt då det stora steget, planera content.
Mm.
Hur ska det se ut? Vad ska jag göra? Ska vi göra en highlight här, men jag gör en volt över en eld. Göra det och lägga ner den tiden och sen en strategi, fasta dagar, lägga upp shorts varje dag, 2-3 långa filmer i veckan.
Mm.
Göra det ett helt år.
Mm.
Vad händer
se
då?
Se vad som händer då.
Ja.
Ja. Det är ju få som gör det.
Alltså,
egentligen, idén att göra det är ju inte så svår att komma på, men ingen gör det.
Och nej.
Ingen ta den liksom investeringen som krävs. Det kostar lite och det kostar lite energi och lite mycket tid.
Verkligen. Men,
ja.
Och det, men det jag ändå tror i mitt fall, för det är ju, jag har ju ändå en ganska bra bredd.
Mm.
För det jag upplever annars är ju det här, vad ska jag göra varje dag?
Mm.
Ska jag skala potatis idag eller ska jag visa min garderob? Ja, men liksom, man måste ju ändå kunna göra grejer. Men det där som känns som i mitt fall är i alla fall shorts och även videosar. Där kan man ju lätt göra en serie voltar över olika saker.
Mm.
Idag testar vi volta över en bil. Imorgon, men nästa video blir en lastbil. Vi bygger en ännu större ramp. Idag blir det en eld över en explosion. Men alltså, det känns som att jag kan koppla min sport till häftiga, bra clickbaits och highlights som ändå är intressanta att titta på. Och sen då när jag gör de här långa filmerna planera shorts ut efter det. Att det blir då highlighten när jag gör en volt över en bil.
Mm.
Blir en perfekt short.
Mm.
Att man kan väva ihop allt så bra och sen kanske man har en parallell serie livet på landet.
Mm.
Idag ska vi bygga en fågelholk.
Mm.
5 enkla steg, så här gör du.
Mm.
Eller vi ska bygga ett nytt skjul till hästarna eller
just det.
Vad det nu kan vara. Det känns som det, ja, det går.
Ja, men exakt. För då om du gör ett längre format som handlar om kickbike men där du är personlig, då kanske man blir nyfiken på att följa dig i lite mer situationer.
Precis, för nu blir det ju så himla inriktat på sporten.
Ja.
Och det är där jag tror om man då få lite livsstil över det hela.
Mm.
Att det blir mer som en reality-serie. Att det är liksom, men nu håller jag på med veden här. Och sen imorgon ska jag iväg på ett evenemang. Och sen, men att man får med fler aspekter och lite relation. Och väva in familjen lite mer kanske. Och sådär liksom. Och som du säger, bredda framför allt.
Mm.
För jag tror ju till exempel skulle man få in, om man tittar med Wahlgrens värld eller vad som helst, så är det ju som bredd. Skulle man göra ett liknande format då, att det är lite kickbike med mig, sen blir det lite ridning, sen är det lite inredning, lite snickeri och bygge och allmänt gårdsliv och väva ihop allting, tror jag man skulle ändå få ett väldigt familjevänligt och roligt content där det finns något som passar alla.
Mm.
Men då vill man ju göra att proffsigt så det verkligen blir som en tv-serie typ. Mm. Så det är mycket produktion och tänk. Mm. Och sen svårt att hitta drivna människor.
Ja, det är ju lite svårt.
Faktiskt. De flesta idag vill ju bara, ja men vad tjänar jag? Ja men du får så här mycket. Ja, ja men okej då. Det är liksom, man vill ju hitta eldsjälar som bara, jag älskar att filma, jag vill skapa material. Att det är det som är liksom inställningen. Och att man verkligen brinner för det man gör.
Mm.
Jag tror bara det är då man kan skapa riktigt bra saker. Mm. För annars blir det ju det här bara att då ska jag stå hela tiden. Du ska göra det här och det här och det här och det här. Mm. Och du får det här.
Ja.
Medans annars blir det så här, ja men du sa att jag skulle göra det här. Jag gjorde allt det här också och det blev skitbra. Att det blir en egen vilja.
Exakt, och det är det svåra att hitta någon sån. Eller de finns ju, men ibland känns det som att de som har det drivet och den viljan, de vill ju kanske göra, de har ju en egen vision.
Ja, eget material och så vidare.
Mm.
Men det är det som är klurigt och hur man ska lägga upp det. Sen är det alltid en risk, som i mitt fall, jag jobbar ju, mitt varumärke är ju mitt namn.
Mm.
Jag, det är lite så här också, vilka ska jag ta in, vilka ska jag våga satsa på och så vidare.
Mm.
Men nej, jag tror rätt person finns. Det är bara att, ja, och jag har väldigt bra kontakter också, men det är som sagt, våga ta steget.
Om någon som lyssnar nu, eller någon som tittar nu, blir sugen, så finns det alltså jobberbjudande.
Precis.
Utanför Norrköping.
Ja, så gärna någon som bor i närheten då som kan vara med och göra den här satsningen och filma material i stort sett varje dag, året om. Och testa ett år. Se vad som händer. Kanske vi kan flytta utomlands allihop.
Ja. Ja.
Nej, det kommer jag aldrig göra. Jag har köpt min gård och jag kommer hålla mig där tills jag blir gammal och grå.
Ja. Hur tjänar du pengar?
Ja, det är ju många olika sätt som vi har pratat om nu. YouTube är ju en viss inkomst. Mm. Det är ju inget jag lever på, men det är ju en bonus varje månad. Sen är ju min största verksamhet och det jag har satsat på nu, framförallt i år, så är det ju shower och events och uppvisningar och så. Och då har jag ju nu bytt lite fokus. Tidigare har ju allting kretsat kring att jag hela tiden ska vara superaktuell och att deltagaravgifter, att jag, ja men i stort sett, jag erbjuder ett koncept. Nu kör jag ett sommarläger till exempel. Mm. Ja, vi har så här många platser, vi kommer göra det här och det här, de här utflykterna.
Mm.
Och så köper man en biljett till det och är med på det och deltar. Mm. Och så blir ju det en intäkt från det. Men nu har jag försökt att byta fokus. Jag har självklart kvar den här delen också. Mm. Men nu vill jag istället jobba mot större organisationer, som direkt mot kommuner och föreningar. För mitt mål är ju att alla ska kunna röra på sig och alla ska ha rätt till rörelse.
Mm.
Och då tycker jag det är ganska tråkigt när det blir, ja men du måste betala för att få vara med och röra på dig och köra här med oss. Så det som blir nu istället är ju att jag riktar mig direkt till kommunen.
Mm.
Kommunen betalar mig och jag kan ha ett helt öppet evenemang där alla som vill röra på sig och vill vara med och ha kul med oss kan vara med.
Mm.
Och det blir då, ja, men ett roligt initiativ för alla.
Mm.
Så det är mitt fokus just nu. Så det blir ju, ja, det är väl den största inkomstkällan skulle jag säga.
Den typen av
de uppdragen.
Okej. Okay. Mm. Men och har du fått igenom sådana? Du kör sånt mycket?
Ja, jag har kört hela sommaren nu och gjort en,
på det sättet,
med en Sverige-turné då. Så förra sommaren då gjorde jag en Sverige-turné, men då var det på eget initiativ.
Mm.
Jag tänkte, jag alltid velat åka runt i hela Sverige och göra något sånt.
Mm.
Så jag köpte ett släp. Jag tryckte upp massa tröjor. Ställde in en våningssäng i släpet. Och så drog vi ut och besökte 40 olika kommuner och ungefär 43 parker eller vad det kan ha varit.
Mm.
Och gjorde ett stopp varje dag och anordna såna här evenemang. Och då var det ju gratis, öppet för alla. Jag lyckades väl sälja in några jobb.
Mm.
Men sen var det ju då försäljningen som liksom finansierade det här, så vi kunde genomföra det.
Mm.
Men sen i år då, istället för att göra så som vi gjorde förra året, så har jag i år lyckats sälja in alla de här stoppen. Sen har jag inte gjort lika många stopp i år. Men det har istället blivit färre stopp, dubbelt så stora med ramper och mer resurser.
Mm.
Och sen att det har varit genom kommun, så vi har en finansiering så att vi kan få en ekonomi i det hela så det går ihop sig. Och sen också kunnat då erbjuda en ja, men bättre upplevelse för de som kommer. Mm. Och sen haft försäljning och allt det här kopplat ovanpå till det. Då, ja. Ja, och sen YouTube då, men det har jag inte hunnit klippa ihop något än från sommaren. Så det kommer väl det. Nu under hösten. Men, ja,
men okej, okay, så då får du betalt av kommunen för att vara där.
Precis.
Du kan sälja lite merch och kanske hitta lite nya kunder som vill... Och prenumeranter.
Precis, och oftast är det ju så att dit jag kommer känner ju alla igen mig. Ja. Så det blir ju lite som att eftersom jag lyckas bygga upp mitt varumärke så pass bra som jag har gjort, så blir det ju en jätterolig aktivitet och det kommer mycket folk. Och det är ju det kommunerna uppskattar också, för om man tittar runt om i landet så är det ju jätte, vet jag många andra, men idag är vi här. Kom och testa det här och så är det två personer där. Mm. Så nu känner jag även kommunerna att nu gör vi något bra, för i Sverige så har vi ett jättestort problem med stillasittande och vi behöver få fler i rörelse. Mm. Vi får in ett jättebra initiativ. Mm. Det ligger rätt i tiden med fokus på rörelse. Vi har även en intressant då person som ja, men ändå har ett varumärke mot att bara ta in en artist, säger vi, som kör tre låtar, så får man ändå in ett litet dragplåster. Mm. Det blir en rolig aktivitet och det går att genomföra i stort sett alla kommuner. Och många kommuner har ju då en egen skatepark. Mm. Och då har ju ett upplägg som man bara genomför på deras egna arena. Och sen, ja, som jag pratade om tidigare, har ju varit med på en del festivaler och så också. Då har jag ju helt egen utrustning och kör mer show liksom. Mm. Men annars är det ju att jag jobbar med ungdomarna och mina följare helt enkelt som kommer och är med på det här.
Ja, coolt. Det låter ju både kul och bra och lönsamt. Jobbigt. Ja, jobbigt också. Ja.
Nej, men,
men det är ju skönt att i det fallet inte behöva kuska runt med en egen park liksom.
Precis, men sen känner jag i sommar har det faktiskt blivit så, för jag har haft väldigt många jobb just med bokning av ramper och sån utrustning. Och senast nu då skulle jag till Ystad med alla mina största ramper och allt. Mm. Och det är ju liksom 6 timmar i bilen och sitta och åka dit. Sen lösa logistiken. Alla ramper väger väldigt mycket. Mm. Man får inte lasta så mycket i ett vanligt släp. Mm. Måste man ha flera bilar, personal, åka dit, planera, boka boende, bygga upp allt. Mm. Så det har ju varit de bitarna. Det känns som jag har, även fast jag haft färre liksom eventdagar i år än vad jag hade förra sommaren när jag gjorde liksom ideellt som ett eget initiativ, så känns det som det varit dubbelt så mycket jobb just mentalt och hålla koll på allt det här och få ihop allt. Men nu är allt avklarat och det har gått jättebra. Mm. Nu vart det bara lite bonusgrejer den här veckan. Nu ska jag vara med på peppdagen här i Stockholm vid Haga slott.
Ja, prinsens.
Precis. Ja. Så jag är ju med i Generation Pepp då med min verksamhet och ja, nu blir det ett ideellt stopp här i Hagaparken och ska försöka visa upp lite vad kickbike är och ja, men kanske få fler intresserade och kanske även prinsen om vi har tur.
Det hade ju varit något att se honom prova en dubbel
bakåt. Ja, men det skulle vara kul. Nej, men så jag gör det jag kan och jag som sagt försöker synas och vara med så mycket som möjligt. Mitt mål är ju lite att jag vill ju få sporten så stor som möjligt. Men jag tror för att sporten ska kunna bli stor måste någon bli lite typ känd inom sporten. Mm. Jag såg någon gammal dokumentär om hockeyn, att då var det ju någon jättesnygg hockeyspelare där i början. Mm. Och han drog ju med sig hela sporten bara för han vart lite, ja men han vart populär i tv, han var så himla snygg och då vart ju alla intresserade av hockey. Mm. Så jag tänker att om jag lyckas komma med i lite offentliga sammanhang och skapa en liten show eller ett intresse kring sporten så så hoppas jag att hela svenska folket snart ska veta om vad det här är och att fler vågar satsa på den här sporten också, att det blir bättre för de som håller på och sen också för min egen del att jag får möjlighet att kunna fortsätta jobba med det här och visa upp det jag brinner för.
Om du skulle ge ett råd till någon som vill börja och bygga en business kring sig själv i första hand, för det är ju det influencers är. Även om de gör det kanske i allmänhet på ett sätt som du tycker är inte det mest effektiva.
Precis.
Så om man vill bygga en effektiv business kring sig själv, vad skulle du ge för råd då?
Alltså det är jättesvårt. Och det som jag funderat på lite allmänt för alla är ju så här, hur blir man influencer? Så hur kan jag bli känd eller så? Mm. Och jag tror egentligen inte det finns något sätt. Visst att du kan lära dig hur algoritmer funkar och om jag gör det här och det här så får jag mycket visningar. Mm. Men jag skulle säga att det viktigaste är nog att vara sig själv och ha någonting som man verkligen brinner för. För det är lite som i ert fall, ni har ju musiken och har kopplat allt kring det. Mm. Jag har min kickbike, jag har egentligen aldrig tänkt att jag ska lägga upp något här för att bli superkändis och bli populär, utan jag har gjort det jag tycker är kul. Jag har filmat det och lagt upp det. Så jag tror det är det viktigaste först. Hitta något som du verkligen brinner för. Mm. Men sen när du väl, vi säger då, om du vill ta steget och du vet att jag är jättebra på att sjunga, säger vi till exempel. Hur kan jag göra något, starta en business kring det här?
Mm.
Då skulle jag nog säga att första steget så är ju försöka komma ut och skapa kontakter och bygga ett kontaktnät. Då får man ju börja i liten skala på lokala restauranger eller vad det kan vara liksom, och evenemang där man helt enkelt kan komma in, vara med på allt som går.
Mm.
Sen då försöka redan från start då kanske att man har tagit fram en logotyp, kanske ja, men en tröja eller en keps, eller att man har någonting som man gör så att man blir unik. För det är någon som musik till exempel, så bred bransch.
Ja.
Men då så att du verkligen har något som nischar dig. Så när du kommer ut på varje spelning så har du alltid, ja, men jag kastar ut en keps i slutet och sen säljer kepsar efteråt, säger vi. Att man redan från start har en sån nischad grej. Så det är ju steg ett. Och sen lite som jag har gjort, filma allting. Istället för att bara lägga ut, här är min nya låt. Ja, men ja, tja, idag ska jag sjunga här på Pub Vasa. Jag är supernervös nu, det är premiär. Ja, jag jobbar arslet av mig i år för att bygga upp mitt varumärke. Just nu går det sådär, men jag har en dröm, en vision och målet är att komma hit. Att man redan från början är öppen och filmar, och sen då när man är ute, istället för att bara filma sina låtar. Ja, men vilka har vi i publiken idag? Ja, men här är Lasse. Hej Lasse, vad tyckte du om kvällens show? Ja, men det var bra. Ja, men att man skapar en bredd kring det hela. Mm. Det tror jag är jätteviktigt, och att man väver in alla också som är involverade. För jag tycker ofta blir det så mycket, såklart det blir fokus på influencern. Det är ju det som är huvud, eller liksom varumärket så.
Mm.
Men sen tror jag att om man väver in sin omgivning hela tiden och sen har en sidoprodukt och ja, får ihop det på ett sätt, så tror jag att det blir en bra helhet.
Mm. Just det.
Så det är väl det. Och sen när man märker det börjar gå bra, då är det ju bara att satsa liksom. Och sen tror jag, som vi pratade om, att ska man börja med det här då, gör en strategi. Ja, men jag ska lägga upp en short varje dag, 20 sekunder av en ny låt till exempel varje dag. Och två sådana här långa videos i veckan när de får följa med mig på en spelning. Och sen i varje film då får man ju in också de här produkterna och det som man bygger varumärket med. Och sen kanske man, ja, nu är ju inte alla att man vill driva restaurang, men att man redan har på sikt då, med nästa steg, ja, men då ska jag ha en egen scen, säger vi. Att man redan börjar upp, och då sjunger man ju bara på sin scen och i sin studio varje dag. Och sen, ja, men vill ni komma och vara med och sjunga med mig här och spela in era låtar?
Ah.
Ja, men boka en plats nu, det kostar så här mycket per person, och då har ni en halvtimme och ni sjunger in i låt och så lägger vi på och gör lite musik till det, och det kostar så här mycket, och så ja, så man hela tiden bygger varumärket med följarna och genom dem, och de är med och påverkar, och sen har man ändå sidoelement som några produkter och liknande som man kan få lite ekonomi i, och sen att man skapar en egen arena att, och en efterfrågan att alla vill komma hit och sjunga med mig i min studio. Att man skapar där liksom och visar, så här är det. Och här kan du komma och stå. Nu spelar vi in här, men du kan sitta här bredvid mig och vara med liksom. Att man bygger upp den känslan. Det tror jag.
Superbra ju. Verkligen. Det är ju så det kan bli stort också. Ja. Men helt krass så gör ju folk precis tvärtom. De sitter hemma i sina rum med sin mobil och så
pumpar ut content.
Ja. Och gör reklam för andra varumärken, som du sa.
Och det där jag tror blir lite, visst att du, för det är lite så jag resonerat hela tiden, för jag vet ju ändå hur, ja, men hur det funkar med sociala medier. Jag har hållit på i 11 år, jag har gått på massor av utbildningar och vet exakt hur jag ska göra. Sen är det inte alltid jag gör det, men lite så jag resonerat hela tiden. Jag skulle kunna, ja, men köpa in massa slime eller vad det nu kan vara och göra en sån här typisk video som jag vet skulle få mycket visningar. Men sen har jag tänkt så här, ja, men står jag bakom det här och så liksom, och vad är viktigast? Visst att det blir jättepopulärt, men sen lite som vi pratade om tidigare, så kan du nog ha hur populärt content som helst. Jag kan få 1 miljon visningar på ett klipp, säger vi, om det bara är något jätte attraktivt. Men sen bara för det betyder det inte att alla som kollar på det lägger till mina, men vem var det på filmen?
Nej.
Utan det var bara ett jättebra content, men vad fanns bakom? Så det där jag tror man måste jobba stenhårt med och göra den anknytningen från kreatör till följare så att de inte tittar på dig bara för att det är ett bra content utan att de tittar på dig för att de vill se dig.
Mm.
Det, så kan vi sammanfatta.
Ja, det var väldigt bra sammanfattat. Ja. Ja, men kul. Jättebra tips och jag tror att jag har fått svar på de frågor jag hade.
Ja, men vad kul. Jättekul att vara här.
Ja, kul att du kom.
Poddebut idag.
Ja, det gick ju jättebra.
Så vill ni ha med mig i fler poddar så bara ringa.
Just det, ja, vart man ringer eller man följer dig på olika plattformar.
Fax. Nej, men det är, eller det är ju sociala medier.
Ja, det är bara skriva till dig ett DM.
Bara skriva Isak Hudén. Ja. Och så, ja, det finns hemsida också, isakhudén.se. Så, ja, ni hittar mig på nätet.
Ja. Fanns det någon fråga du trodde jag skulle ställa som jag har missat?
Ja, det var väl en som var lite intressant. Det var väl mer, för jag fick ju lite, ja men tänkte så här, men då är det ju bara något som har gått riktigt dåligt ja, eller något sånt. Mm. Men den har jag försökt att tänka på och fundera lite kring. Sen har jag svårt att säga att det är något som verkligen har gått åt skogen. Jag har ju inte haft någon skandal liksom att jag har varit utskrattad. Och,
cancelled.
Nej, inget sånt, men där jag kom fram till var väl allmänt att jobba bara med människor som ger dig bra energi. Mm. Är det något misstag man har gjort så är det ju kanske att man jobbar med personer som man vet innerst inne att egentligen det här är inget bra för mig.
Mm.
Jag mår bara dåligt av det och det är inget bra, men ändå fortsätter man liksom för att ändå finns där.
Mm.
Så det var väl det jag tänkte då som lärdom att får du dålig energi och något inte känns bra, strunta i det och gå vidare.
Just det. Det är nog lätt att sluta för sent. Ja, ett sånt projekt liksom.
Precis, och sen att man ändå alltid, jag är ju sån lösningsfixerad människa, så jag har ju alltid förhoppningen att ja, men alla bättrar sig och det kan bli bättre och så, men tyvärr så alla gör inte det.
Nej. Allmänt att lägga ner med saker som bara tar energi till slut, det kanske inte blev som man tänkte, då är det ju bättre att bara lägga ner det projektet.
Mm.
Eller låt säga att man har ett gymkort som man aldrig använder. Och så mår man dåligt över det. Säg upp det då.
Ja.
Och så träna när du blir sugen på riktigt istället.
Men sen är det är ju något inom en som är hela tiden att man vill ha alla dörrar öppna. Man vill inte riktigt stänga igen en dörr heller. Mm. Men jag tror våga stänga dörrar också om du känner att det här är nog inte bra. Nej, men stäng igen den och fokusera på något annat. För positiv energi, det är ju det som driver en framåt. Annars blir det ju destruktivt.
Mm. Väldigt bra avslutningsord.
Ja, sluta på topp.
Ja.
Ja, men fantastiskt. Och nu kommer alla influencers dubbla sin omsättning här efter det här avsnittet.
Ja, exakt. Så. Och dubbla volter i skaterramparna.
Precis, så vi lägger in den också. Vill ni ha lite coolt content så kontakta mig så hittar vi på något kul.
Grymt ju. Ja, men då tackar jag dig för att du kom.
Ja, tack snälla för att jag fick vara med.
Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.